afton och välkomna till Tronspelet, Aftonbladets finfina Game of Thrones podcast. Vi gör en great rewatch och har kommit till säsong 5 avsnitt 9, The Dance of Dragons. Vi heter Tove Björnlund, Marcus Larsson och Sandra Weibro.
Hej.
Hej, hej.
Ja, vad vill du att jag ska säga?
Nej, jag vet inte. Det bara sätter det här tonen för att nu ska vi prata om att bränna barn på bål och...
Ja, det är passande tycker jag.
Ja.
Det här är inget kul.
Yes. Men innan vi gör det kan vi bara hälsa att vi Simon Lövgren har mejlat oss på tronspelet@aftonbladet.se med det fantastiskt fina, korta och koncisa mejlet. Tack för en trivsam podcast, veckans peak point.
Ja, man behöver inte vara mer långrandig än så.
Vi blir jätteglada, Simon. Tack, tack!
Som sagt, man vill vara trivsam. Man vill vara som en Bo Kaspers orkesteralbum. Det är det vi strävar efter.
En mysig varm vän i etern.
Ja, en skön kudde i soffan.
Yes, man kan också hashtagga oss, Tronspelet helt enkelt, eller ringa in på 08 725 23 57 som Elin från Stockholm har gjort.
Hej, Elin från Stockholm här. Jag är lite nyfiken på vad ni tycker om den senaste teorin att Robert Arryn är Littlefingers son. Det är ju vidare känt att Lyza Arryn var otroligt kär i Littlefinger. Men att då den sjukliga pojken skulle vara hans oäkta son egentligen. I och med att han är mörkhårig och Jon Arryn, som man kort såg i avsnitt 1, han var ju blond. Och George R. R. Martin gillar ju att bekräfta faderskap med hårfärg, som vi vet om med Joffrey, Tommen och Marcella, som då inte är Baratheons. Vad tror du om den här teorin?
Ja, alltså man gillar ju det här att hårfärg betyder väldigt mycket i Game of Thrones. Att det är så man ser att...
att någon hör ihop.
Ja, precis. Att de här Lannister-barnen inte är Baratheons.
Ja, absolut. Nu är jag sämst i världen på blodsbanden i den här serien. Men vad skulle det innebära om han var Littlefingers son, Tove?
Ja, alltså egentligen så skulle det väl inte, just nu skulle det inte göra någon skillnad. För det är ju fortfarande han som är Lord of the Eyrie. Alltså lilla Robin.
Mm.
Och det låter liksom inte helt otroligt med tanke på att det har snackats massa om att hon fick massa missfall sen också med John Arryn innan de lyckades få det här barnet som nu är lite klent, om man får säga politiskt korrekt.
Som behöver bröstmjölk.
Ja,
en 12-årig.
Ja, en 12-årig skelögd bröstmjölkare. Är inte det man vill ha?
Ja, ändå. Men frågan är vad det skulle bli för politiska konsekvenser, för att han är ju redan ledaren. Skulle liksom Littlefinger kunna få några extra? Det blir väl bara att ifall Littlefinger skulle sluta på järntronen på något sätt, så skulle då Robin Arryn ärva Littlefinger? Eller?
Jag känner att jag sitter bara och lyssnar. Jag ska inte ge mig in i den här debatten, för att jag kommer trampa snett direkt. Men
det känns ju som att Littlefingers plan här är väl ändå liksom att ta kontrollen över The Vale. Ja, precis. Och allt, exakt.
Och Winterfell.
Så att det känns ju inte som att han har några, liksom, han någon extra kärlek för den här lilla Robin Arryn.
Nej, han vill väl bara manövrera ut honom liksom.
Ja, men intressant i alla fall, hårfärgen. Det kan mycket väl stämma i vårat svar.
Är det inte bara så att John Arryn för övrigt var gammal och gråhårig? Nej, kanske inte.
Du har en poäng.
Vi skulle behöva närstudera den här
för han är äldre än Lady Lysa liksom.
Ja, intressant teori verkligen. Vi får se om serieskaparna tar tag i den tråden. Jag är ju mer sugen på när Gendry kommer tillbaka, om han gör det.
Mm.
Alltså han som är ute och ror. Mm. Du vet, våran favorit.
Ja,
Gendry. Gendry ändå.
Jag vill också att någon ska börja ta upp den här, det finns en ny White Wedding-teori, någonting med Sansa och Littlefinger. Det tycker jag att någon kan ringa och reda ut för oss.
Vadå? Mm.
Inför säsong 7.
Mm.
It's a new thing. Man hade The Red Wedding, Joffreys bröllop, Purple Wedding. Nu snackas om The White Wedding.
Mm-hmm.
Inte en Billy Idol-referens.
Nej, nej, tyvärr. Men White Wedding, jag tänker ju direkt dumt nog på Nattkungen, att han ska äkta någon. Någon döing. Kan sansa
på en ännu sämre make.
Ja, då är det Nattkungen. Så jag tror det är White Wedding. Jag tror vi har löst säsongsfinalen.
Precis.
I säsong 7. Men nu ska vi alltså prata om säsong 5.
Ja.
9. Och jag tycker, Tove, då får du börja med din favorit Arya.
Yay. Ja, Arya är bra av oss och lär sig att bli ingen. Men hon hittar, vem är det som har skrivit att Arya återser ett rövhål från sin dödslista?
Ja, skyldig.
Yep.
Ja, det är en flicka från Gävle som är skyldig där.
Ja, mm. Meryn Trant, det aset, han stiger helt enkelt i land i hamnen i Braavos med Mace Tyrell, fåntratten. Så Arya bara glömmer bort det, att hon ska ju mörda den här vidriga spelledaren. Men nu hittar hon något mycket intressantare.
Ja, hon är ju helt liksom...
Nytt uppdrag.
Ja, men det här är väl på hennes dotslista.
Ja, precis. Hon tappar ju helt alla andra liksom, det här faceless, att hon ska bli någon, ja, att hon ska bli ingen.
Ja, och det absolut konstigaste i hela den här bågen, det är ju att Arya har ju då uppenbarligen inte, eftersom hon glömmer bort det och börjar följa efter de här, så har hon inte mördat den här smala mannen. Och sen ljuger hon för Mr. Jack and Hagar. Det har ju inte riktigt funkat tidigare.
Nej, det tänkte jag också på. Han piskar ju inte till henne, för han verkar ju känna till allting om hon säger sant eller inte. Men nu skiter
hon
han
ju
lite i det.
Hon kan ju säga ja åt pannkakor, bara nej.
Ja, men hans blick antyder ju på att han vet att hon ljuger också.
Ja. Fattar inte hur hon vågar.
Nej, men är det inte bara en manusgroda?
Jag tänker att det kan ju vara ett test av henne också, från hans sida, att verkligen så här, se hur, om hon kommer. Hon har ju inte riktigt liksom gått emot honom än.
Nej, precis, hon har ju inte failat. Hon säger ju bara att han kanske är hungrig imorgon, vi testar igen. För det skulle ju kunna vara att hon tycker att det är lite jobbigt att mörda random folk också, med att säga jag måste samla mod en dag till, och det kanske han kan ta.
Ja. Alltså så de etablerade ju hos tittarna också att den här Meryn Trant i en scen här är ju inte så där riktigt värd att leva. Om jag får uttrycka mig milt. Här börjar de ju liksom vad ska man säga, kratta manegen inför nästa avsnitt i scenerna från bordellen när denna Trant bara vill ha yngre och yngre prostituerade.
Ja, det är faktiskt riktigt, riktigt.
Och till sist, här börjar man tänka, och det kommer man komma att tänka på ännu mer i nästa avsnitt, att visa dem, vad är det vi sitter och tittar på här? Alltså det är ju en fullblodspedofil som står i en bordell och ska hålla på med barn. Så det är väldigt mycket Game of Thrones.
Ja. Han får någon stackars flicka där och sen vill han ha en orörd nästa dag.
Fy fan. Hon ser så jävla rädd ut, den här lilla tjejen.
Det ser ut som någon de bara hittat i köket. Liksom, ja, exakt. En liten husa. Alltså.
Ja, och bara, by the way, du ska göra det här nu. Nej, fy fan. Och dessutom Mace Tyrell är ju... Han har ju kommit då för att förhandla lån åt... Omförhandla lånen för järntronen. Hon var i dealen med honom. Han bara glider omkring och sjunger.
Ja,
och försöker muta bankmannen.
Han verkar inte vara, han är inte den skarpaste kniven att skicka dit om man verkligen vill ha bättre villkor.
Nej. Så det blir ännu tydligare att det bara var att nu ska vi skicka bort honom liksom. Men
men han följer inte med till bordellen i alla fall. Det var ju ändå,
ja, vi talar
det
för honom.
Plus på hans konto.
Det är nästan något unikt i den här serien. Kan man
jag tycker också det är weird det här, deras häng, att de hänger på bordell. Medan de här andra vakterna, de vill ju bara typ så sitta och käka musslor. De har inte råd att köpa några tjejer, de ska bara hänga där medan den andra killen får ligga med barn.
Och det är väl lite som rappare nu för tiden som bara hänger på
strippklubbar.
Ja. Det är som att man bara ska liksom, det är ungefär som att gå till en bar.
Ja.
Ja. Inte bara rappare då kanske, men jag förstår hur ni tänker här, men Mace är ganska fin, han köper inte godis för byxan, så att säga.
Och med de orden, från en byxa in i Stanis rövläger.
Ja, det är mycket rövläger. Ja, jag inser ju att det är jag som behöver ta den här, yeah. Eftersom det här är ett av de muntraste kapitlen i hela seriens historia. Jag vet inte hur vi ska sammanfatta det här. Ramsey gör en liten slugmanöver och sätter eld på saker och snor hästar och förstör hela Stannis armés matförråd. Det är där det börjar. Och det är lite grann som skickar Stannis över den mentala avgrunden. Att han börjar lyssna på Melisandre, att de ska börja använda blodsmagi. Men innan det händer så får vi ju en väldigt fin skildring av Davos och Shireens vänskap.
Mm.
Och apropå planteringar, så ska man lägga märke till trähjorten och komma ihåg den, kan man väl säga, utan att man kommer med några spoilers.
Plus att den planterades ju för typ 4 avsnitt sen eller någonting, när han började tälja på den.
Ja.
Vilket är också så här.
Ja, han har täljt i 4 avsnitt.
Ja, men den är jättefin.
Ja, det är
imponerande för en man som bara har halva fingrar dessutom.
Mm.
På ena handen åtminstone.
Och sen är det bara ett totalt jävla mörker. Jag vet inte riktigt vad jag ska...
Det är så
utmattande. När man ser det här andra gången, så finns det saker i de här två avslutande avsnitten, framförallt det här, så finns det scener som man... Jag orkar, det är precis som duellen mellan Viper och Mountain. Jag orkar inte riktigt titta på det en gång
jag
till.
Jag kände att jag blev lite blöt i ögat av att se det här. Och jag är en ganska okänslig människa naturligt.
Är du en okänslig människa? Berätta mer.
Ja, jag är förvånad.
Ja, men jag kände när den kom här att det måste ju absolut vara liksom en av seriens topp 3 vidrigaste scener.
Ja.
Och det är ändå ganska hård konkurrens bland den här serien, vidriga definitivt. Scener.
Ja, men dels
för det,
eftersom vi som vet vad som komma skall också, så blir det ju, även om man kanske hade börjat räkna ut det första gången man såg det, men vi vet ju så väl det här, så då blir det ju jättejobbigt bara den upptakten där när han sitter och bara säger, ja, man kan inte alltid, man måste vara den man ska vara, bla bla bla. Hon bara, åh, jag vill hjälpa till.
Mm. Han är ju en verklig kingslayer, den här Stannis. Alltså han drivs ju, han är ju en väldigt sorglig träbock, kan man säga, för hans maktambitioner gör ju att han går ju precis över vad som helst för att bli den här meningslösa kungen.
Jag tänker att han och Melisandre tror ju ändå att han ska vara den utvalda, och att han är den enda som med sitt Lightbringer-svärd ska kunna stoppa White Walkers. Så jag tänker att han faktiskt kanske har något slags fint högre syfte, och inte bara är att jag vill vara kung för att det är min rätt att vara kung.
Ja, fast det här är väl den mest flagranta definitionen av att göra omelett, måste du knäcka ett par ägg. om man offrar sin egen dotter på grund av någon sorts vidskepelse. Men den scenen, jag kan inte kolla på den. Jag vet att jag låter blödig, men andra gången, det gick bra första gången. För då hade man någon förhoppning ett tag att
någon måste stoppa det här.
Ja. Och det är så uttänkt också, han skickar iväg Davos till Castle Black och han förstår inte riktigt vad han ska göra där.
Nej, och kan jag inte ta med mig prinsessan?
Ja.
Nej!
Ja, men det blir så extra hemskt också det där sista samtalet som Stannis och Shireen har, när han förklarar liksom sin konstiga logik där, att ja, man måste ju bli den man ska bli även om man inte tycker det är trevligt.
Ja.
Vilket är så här, okej.
What?
Och sen när hon liksom spontant frågar typ, ja, men finns det något sätt jag kan hjälpa dig på? Han bara, ja, det finns det. Ja. Så då man, så här, hon är så snäll liksom. Ja. Det är det som gör det så här, ännu värre.
Hon är jäkligt bra liten barnskådis också, eller hon är typ 18 nu tror jag, men just när man ser hur hon går fram, hon vet ju inte vad som ska ske först, och den blicken när hon inser att de tänker för fan bränna mig på bål.
Mm.
Ja. Det är rätt starkt, och dessutom mamma Celise också, med att hon först liksom försöker peppa sig själv. Men det här är så här som måste ske. Det är det här vi gör nu, och sen ångrar sig.
Mm. Ja, det är ju ingen som är glad där förutom Melisandre som står och ler. Liksom. Alla andra ser helt förtvivlade ut. Liksom. Ja. Soldater och
Men det här är, det är lätt, alltså säsong 5 är ju egentligen bara en lång depression. Det är lite,
det här är lite
så här,
av grädden på moset eller
ja, men det är lite så där i TV-serien man kan jämföra med så här Rymden PS tillbaka i Stjärnornas krig. Kanske en dålig jämförelse, men det är det mörkaste kapitlet och det här är liksom det här sätter de på något sätt kronan på sitt vedervärdiga verk, serieskaparna. Det är liksom efter det här går det faktiskt inte att ta det längre. Och vid den här, när man har tittat 5 säsonger så har ju tittarna fått väldigt lite godhet, utan de kör ju väldigt mycket på att de man håller på och hoppas på och som visar någon sorts empati och mänsklighet blir ju i slutändan straffade. Och det värsta är att det är ju inte slut.
Nej. Ja.
I böckerna så lever ju Shireen fortfarande. Men tydligen så ska ju R.R. Martin har liksom berättat för Benioff och Weiss att han har planerat att bränna henne senare i böckerna. Fast kanske lite andra liksom omständigheter.
Ja, för de är kvar i Castle Black.
Ja, men det finns väl så här 3 grejer som Benioff och Weiss blev så här förvånade över när de satt med George R.R. Martin och planerade serien. Eller när de, ja, alltså innan de började filma någonting. Och det här var ju en av dem, att Shireen bränns på bål levande. Var det mer?
Hodor?
Nej. Hodor var det, ja.
Ja.
Och sen är det en tredje, tror jag, som vi inte vet riktigt än.
Ja,
det är ju då White Wedding då med Night King som gifte sig med Sansa Stark. Det är ett jävla what the fuck moment.
Precis. Jag gillar att vi twistade den teorin till vår fördel.
Ja, det är så det kommer bli. Jag är helt övertygad. Nej, men Stannis, det är ju mycket roligare söderut.
Yeah.
Eller det är fan inte kul det heller, Sandra. Våran ökenkorrespondent, våran egen liten sandorm.
Vad händer i tjurfäktningsarenan?
Ja, det är väldigt
drakfäktning.
Precis. Det är väldigt dålig stämning mellan den och hennes blivande make innan dödsspelen,
ja,
kan man säga. Han kommer för sent nämligen.
Ja, och han som har tjatat så om att få öppna de här jävla fightingpitsen.
Exakt.
Och så är han inte ens där.
Nej. Och då undrar man ju direkt liksom att ja, men planerar han något skumt eller så? Men och sen är det liksom rätt mycket tuppande där på,
ja, det är mycket, på lilla scenen. Det är mycket testosteron på liten yta.
Verkligen. Dario håller på liksom och skryter om hur bra han är på att fäktas och fightas. Och
han visar med dolken där. Det är lite som i fucking Home när de sitter med sina mobiltelefoner.
Ja, precis. Det är ganska tydligt att han liksom vill trycka ner Dannys nya snubbe.
Vilket hon ändå faller för.
Ja,
bara, men har du någonsin fightats?
Könsrollerna är så jävla cementerade i Marine. Man är, de skulle behöva ett fi.
Ja.
En Gudrun Schyman som kommer och växer upp dem.
Men det är lite härligt ändå när Tyrion får ju munfightas lite med den här torrbollen Histar.
Han briljerar ändå.
Ja, för han är den här Histar, undrar lite grann när Tyrion tittar bort när det är någon som dödas i ringen och bara, du verkar inte illa det här, va? Världen är redan full av död, jag slipper den helst på fritiden.
Snyggt.
Ja, det är ganska, det kan man ändå
liksom. Det var nog mer bra med det här med vältaliga män.
Ja, vältaliga har rätt lik ofta som dårar.
Ja, det är lite sådär Paolo Coelho filosofi så här innan den här fighten.
Och sen även min far skulle ha gillat dig. En fin komplimang.
Ja, det blir en sån där The Game backhanded compliment.
Ja, precis. För när History snackar ju om att det finns ingen storhet utan grymhet och sådana tokiga grejer. Mm. Och då menar jag Tyrion att, ja, det är klart att du kan tycka det när det, liksom, det har ju funkat till din fördel. Ja, att han har ju liksom fått makt på det. sättet.
Bourgeois brat.
Sen Danny har ju en till beundrare nere i ringen så att säga.
Precis, ja, det är det händigt. Det är det
många män som...
Ja, hon är ju ganska om sig och till sig kan man säga. Omsvärmad. Mm. En riktig bidrottning.
Ja, precis. Jora, Jora ges inte.
Nej, Jora är en envis jävel.
Ja, han dyker upp där i ringen och lyckas besegra alla de här vattenkrigen och vad det är för någonting som han möter. Och även avslutar det hela med ett väldigt pricksäkert kast med ett spjut.
Mot... Nästan lika snyggt som Bronze pil i Battle of the Blackwater.
Mm.
Ja, han är ju väldigt duktig i Jorah. Jag kan ibland
trots
tycka
att han är gammal.
Ja, han är gammal. Han har ju lite svårt att vinna den här striden, men ibland så...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vissa scener så är han helt överlägsen.
Ja, han har ändå blivit lite liksom, vad ska man säga, lite slagen där i ringen. Och ändå så lyckas pilen är ju rätt nära Danny. Ja. Så han, det känns inte helt... Ja, säkert.
Nej, sen kan man ju säga alltså, men... innan vi går in på vändningen här att Danny är ju inte så speciellt nöjd med honom. Hon kan ju liksom avbryta den här striden som jag förstår det, men hon klappar ju bara händerna att nu får du klara dig själv. Så hon är ju fortfarande lite
sur.
Ja, lite småsur på hans förräderi kan man väl säga.
Hon är lite långsint. Ja.
Och sen så
är som männen i delen av Marine skulle sagt, har hon mens eller...
Okej, ja. det får stå för dig Tove. Vad heter hon nu?
De cementerade könsrollerna.
Ja. Nej, men sen så får vi ju en scen där det verkligen märks att de har 1000 statister. De filmade med 1000 statister här,
i den här
tjurfäckningsarenan. När det visar sig att hela arenan är ju Harpyans söner, eller vad heter de? Sons of the Harpy. Harpyans söner.
Mm.
Maskmördarna.
Ja, och man noterar ju dels att de dödar rätt många i publiken, vilket man ju undrar om så här, ska de inte döda Dannys vakter? Eller liksom,
ja, de dödar urskillningslöst.
Liksom. Ja, det är
och
lite...
att de dödar Histar.
Precis, för jag tänkte att han...
Man tror att han skulle ligga bakom det här lite.
Det är också lite konstigt.
Därför är det weird att de liksom fokuserade så mycket på den här... eller fokuserade så mycket, men ändå hade med det manus att han kom för sent och han bara, jag skulle bara se så att allting stod rätt till.
Det tänkte jag inte ens på. Men visst, han var väl en av de misstänkta ledarna bakom den där sekten. Men här blir det ju, när vi såg den där, man ser den första gången, här får man ju puls när man ser avsnittet, där man inser att ja, nu jäklar, nu vet vi inte längre.
Ja, precis, de blir ju helt omringade. Så det är en liten så här, vad ska man säga, en Guds hand i gammal dramaturgi liksom, som kommer in i form av en drake.
Ja, han har ju en förmåga, alltså jag vill bara säga det här, drakarna, de odugliga idioterna, de som är drakar i den här scenen, han har ju en förmåga att komma nästan lite för sent hela tiden som en tonåring, alltså han kan ju sitta vid hennes sida hela tiden, så skulle inte det hända. Men hon ska fan i mig liksom bli omringad av hundratals mördare innan han släpar sig ur. Han är väl gnager på något får någonstans.
Ja, men det var kanske först när hon blundar och liksom kallar honom. Kallar på
den där telepatiska kraften.
Ja, verkligen. Ja.
Där.
Han måste när hon väl blundar så...
Han måste ju ha suttit på en pub precis utanför arenan när det där larmet kom. Ja, men på riktigt. Ja. Ja, men sen blir det ju så här fantasy... Ja, får jag läsa vad det står i manus? En drakgasm. Vi har ju absolut inga sexuella metaforer i den här podden. Men Tove, det här är väl höll jag på att säga Viagra för fantasynördar, den här drakscenen som kommer nu.
Ja, och jag märkte hur jag har börjat bli gått bananas för att jag håller just nu på och jobbar väldigt mycket med fantasy och drakar. Ja. Yes, that's what I do. Och började tänka på att intressant anatomi. Han har bara två bakben och sen så använder han vingarna, kanterna på vingarna för att gå. Att jag började tänka på det här och sen bara, herregud, vad är det för fel på mig?
Ja, man är lite mer så här fladdermus.
En del har ju liksom lite, en del drakar har lite mer krokodilkropp plus vinge. Ja. Eller liksom någonting, men de här har mer de här bara bakben och vinge. Kanske i och för sig mer av en klassisk dragstruktur, men...
Men du måste ju ha sjungit Dr. Albans Sing Halleluja när du såg det här första gången.
Ja, pretty much. Och nu började jag också tänka på, förra veckan så pratade vi väl här om något nytt rekord om att sätta eld på folk. Ja. Rätt många som sattes eld på här också.
Ja, det kan man väl påstå. Men...
Ja, det var i alla fall superhärligt också att hon faktiskt får rida på draken, för det är väl första gången det sker.
Det här är faktiskt premiärflygningen. Det är det. Förr eller senare skulle ju det hända på något sätt. Jag kommer ihåg vår gamla så här medlem här, Magnus Dahl. Han är ju galen. Vi älskar ju honom, men han är ju dåraktigt fascinerad av drakar. Han talade ju tungor efter det här avsnittet när man pratade med honom. Av den här drakflykten. Han var ju nästan förbannad. Vad fan ska man med drakar till om man inte kan flyga på dem? Liksom? Enda problemet med att hon flyger iväg, vilket man känner redan även när man ser det andra gången, det är att, men åk inte iväg till någon annan jävla ödemark nu. Vi hade just börjat... I säsong 5 hade man ändå bara sätt dig på en båt. Och så sätter hon sig på en oduglig jävla drakjävel och drar iväg någonstans. Så man inte vet
varför.
Om man inser bara, åh nej, nu ska de börja leta efter henne. Nu ska de börja, och så ska de gå omkring och oja sig i ett nytt landskap. Och så ska hon ha några sådana här hårdrockscener där hon bara, jag är Daenerys, jag ska ta över hela världen. Jo, men du är ju aldrig på rätt ställe för det.
Hon verkar ju verkligen inte kunna styra Drogon.
Han gör ju som han vill.
Ja, han flyger dit han vill.
Ja.
Ja, för de borde ett bara åka till toppen av pyramiden. Och två, hon bara lämnar alla sina vänner till att dö. Det är ju fortfarande svinmycket Harpyans söner runt omkring. Det är bara hon som flyger iväg och sen får de klara sig själva bäst de kan.
Ja, jag menar det. Så jag vet inte riktigt. Den här scenen, alltså den är ju jättemäktig. Och man blir ju, till och med jag blir lite exalterad av att se harpyor eldas upp. Men framförallt är bara, nej men åker hon iväg igen? Det, är så, det står still alltihopa.
Ja.
Ska vi gå vidare till pliktrapporteringen?
Ja, men den är ganska kort. Du kan dra den snabbt.
Jon Snow kommer hem från Hardhome med sina vildingar. Och det är deppigt värre, kan man säga.
Fast är det inte det här som han faktiskt får en komplimang av Alistair Thorne?
Oh.
När han bara säger, ja du har ett gott hjärta, it will kill you, typ. Men ändå så här...
Bakvänd komplimang. Men
ja,
ändå.
Och det är ju också en plantering.
Och det är också, det är lite liksom spänning där innan Alistair Thorne väljer att öppna portarna för villingarna.
Och var har de lagt an Stannis flotta? Som de evakuerade villingarna på?
Ja, alltså
borde
denna,
de inte komma från Eastwatch på insidan?
Denna geografi, geografin i...
jag läste
på Twitter för att vi hade sagt något dumt om Marine också.
Har vi sagt något dumt om Marine?
Ja, vi har förmodligen sagt fel väderstreck eller något.
Ja, jag ber hemskt mycket om ursäkt, men jag skiter faktiskt i Marine just nu. I alla fall jag gör det. Alltså, det är så här långt in i den här podden så är det på tiden att Danny sätter sig på en jävla båt och inte på en drake. Var skulle jag komma? Jo, det här hur de kommer in, de kommer på baksidan av muren egentligen. Om man ska följa den tecknade kartan i böckerna så måste de anlägga, då är det East by the Shusan som man ska liksom segla in, och då skulle de kunna komma från rätt sida av muren. Precis. Det vill säga söderifrån. På riktigt, det kan man ju ägna sig åt jättemycket åt, men vad fan.
Jag antar att det blev mer maffigt att de kommer där liksom i huvudingången.
hur ligger den där huvudingången?
Ja. Castle Black ligger väl typ på mitten av muren, tror jag.
Ja, jo.
Ja, let's not go.
Ja, i alla fall, det är de kommer från på fel sida av muren, ja, gentemot vars de har vars de har stoppat flottan.
Precis.
Ja.
Mm.
Och i Dawn?
Ja, i Dawn. Där kommer ändå Jamie kommer överens med Prince Doran. Han verkar ändå lite...
Doran, han är ju lite av en hyvens snubbe.
Ja, precis. Han är lite för mild för sitt bästa, kan man ju säga.
Ja.
Och det är lite... Jag vet inte. Ja, det är lite jobbigt hur... Eloria Sand är ju så himla övertydlig.
Mm.
Precis som sina Sand Snake-döttrar. Hon liksom protesterar mot Jamie och att... genom att liksom... Hon vill inte skåla, utan hon liksom häller demonstrativt sitt vin på golvet. Och det är
så jävla drama queen.
Ja.
Ja, jag gillar honom. Han är ändå en diplomatisk karaktär. Mm. Och det innebär ju bara att det kommer säkert gå väldigt illa för honom.
Ja, och Prince Tristain också där. Att han bara, ja, vi släpper honom fri.
Mm.
Men först ska han få en käftsmäll.
Ja, precis. Bronn, stackaren.
Ja. Ja, men Bronn. Ni gillar ju Bronn.
Ja. Mm.
Det ska vi prata mer om i nästa avsnitt, varför gillar honom så mycket. Nej, men det enda man vet i Dawn när man ser det här avsnittet att det kommer gå rätt illa för de flesta. Och
Eloria Sand är inte nöjd.
Nej, och framförallt Prince Doran ligger väl ganska risigt till. Kan man,
ja.
Dawn är ju i den här säsongen inte den tråden man helst av allt återvänder till. Det har vi ju sagt några gånger nu, men det är inte den mest lyckade bågen. I Game of Thrones historia, kanske.
Nej, den är lite väl liksom övertydlig och lite...
Ja, och lite fånig. Ja. Fånig, den känns inte riktigt så här... Den Dawn-bågen är inte lika välskriven som andra bågar, tycker jag.
Nej, det känns alltså, inte, alltså, precis, där, dialogen är lite för...
Det är så, ja, men de vet inte riktigt vad som ska ta in. För som jag förstår det så har de ju komprimerat böckernas kapitel om Dawn väldigt, väldigt, väldigt mycket i den där serien. Och det är inte ens, alltså, karaktärerna beter sig inte på samma sätt i böckerna som i serien. Och det är väl bara, de måste ha mer Dawn, men jag vet fan om de vet vad de riktigt ska göra med det och hur stor plats. Det märks att de inte vet hur stor plats det ska ta i den här säsongen. Så vi lämnar Dawn. Och så kan vi väl be Sandra trycka på spoilerhajen. Eftersom vi har
ta oss in i framtiden.
Yes.
Det var en mycket bakfull spoilerhaj
idag. Lite ledsen och bakfull.
Ja, nu ska jag alltså sluta lyssna om ni inte vill veta någonting om säsong 7.
Precis, och då tänkte jag först börja med ett slags lyssnarbrev som vi har fått från vår gamla spelledare Magnus Dahl, för detta Edlund. Som ville säga, apropå diskussionen i slutet av senaste avsnittet av Tronspelet, är det receptet på valyriskt stål som Sam kommer hitta i sitt bibliotek?
Apropå det här, Dragon skulle bli mjölkdrake.
Ja, precis.
På ett löpande band och producera svärd.
Ja. Ja, det låter ju inte helt otroligt ändå. Det...
Ja, för det känns lite konstigt om man skulle ha, de enda planteringarna vi har fått är obsidian och valyriskt stål. Om han då plötsligt skulle hitta något helt nytt som skulle funka.
Men det är säkert många lyssnare som inte fattar det här nu. Men, eller så är det bara jag som försöker göra mindre dum. Jag kan erkänna det villigt. Men man kan, alltså det finns inga som kan. Man kan bara ta existerande valyriskt stål, smälta ner det. Och så finns det några små få smeder i hela Västerås som kan smida ett svärd av det.
Precis, för
men originalreceptet, det är lika välbevakat som till exempel apotekarnas julmust eller Coca-Cola. Ja, okej. Okay. Ja, men då är jag med.
Ja, plus att du behöver drakeld för att... Ska du göra det från början?
Men det blir ju som sagt jättefånigt om det blir så här drakeld AB.
Ja.
Ska vi ta det igen? Så här med Danny som står där och så är det ett helt avsnitt när de bara utrustar en armé med valyriskt stål. Är det själva klimaxet på säsong 7 då? Det känns ju så här. Jaha, ja, okej. Ja, men nu har vi en chans. Ja.
Mm.
Ja, men något kommer ju.
Något kommer ju så här.
Och det här har ju faktiskt Magnus Edlund, numera Dahl, hintat om långt, långt, långt tillbaka. Att det är ju förmodligen Sam som hittar nyckeln till någon sorts lösning.
Mm.
Något, alltså, han är ju inte där på det citadellet för att bli någon sorts avbild av Maester Aemon. han kommer ju inte sitta där och läsa en bok, utan det måste ju, jag tror att han visst kommer hitta någon annan grej som inte antytts tidigare.
Och är det någon som har testat med Wildfire?
Men hur mycket Wildfire har de då?
Känns som att Cersei borde ställa, om du nog får att hon har sprängt upp en hel del, men känns ändå som
hon har ju sprängt sitt lager, har hon inte det?
På en del.
Ja. Nej, ja, det kan vara Valyrisk Stål, men fortsätt som svar på Magnus fråga. Men det blir ju ganska så här, om det är det som man hittar där, så är det ju ändå ett litet antiklimax. Yay, jag hittade ett recept. Ja. Japp. Nu behöver jag bara 3 drakar.
Ja. Sen har vi också fått ett mejl från Elin som skriver: jättekul podd, kul att några hoppas på Jaime och Brienne, men någonting som jag hoppas på sedan säsong 1 som jag gärna vill att ni diskuterar: The Hound och Sansa. Tänk vilken revansch för henne att ha den livvakten vid sin sida hela tiden. Sen är han ju sedan tidigare betuttad i henne. Det här var den största anledningen till att jag blev ledsen när han dog, inom citattecken. Att min OTP inte skulle hända. OTP är alltså One True Pairing. Men nu finns det ju hopp. Vem tror ni av Tyrion eller Jaime blir den som dödar Cersei? Med vänlig hälsning, Elin Snö. Ja, det var alltså två frågor där, men först Hound och Sansa.
Ja, alltså det känns speciellt eftersom vi har pratat om det, Ankis-teorin. Att i böckerna så minns Sansa tillbaka om hur The Hound kysste henne när han flydde efter Battle of the Blackwater, men det gjorde han ju inte i verkliga livet. Det är bara någonting som hon har kokat ihop i sitt huvud typ. Så att det känns ju som att hon har väl någon slags lite Stockholms-syndroms.
Ja, men alltså, men Sansa kan ju inte liksom, ja, bli ihop, men Sansa måste ju gifta sig med något av sin egen börd eller med någon som har makt. The Hound är ju bara en cool lösdrivare liksom.
Ja, jag har svårt att se det som ett så här romantiskt par. De kan vara vänner bara.
Ja, men de skulle alltså ju kunna bli en ny dynamisk duo eftersom The Hound och Arya var ju väldigt bra tillsammans. Och Sansa har känts ju som att hon har blivit lite hårdare nu, så hon kanske vill gå på lite mer killing sprees.
Ja, men, alltså den mest logiska berätta tekniskt, om man ska knyta ihop trådar, så vore det ju om Sansa lierar sig med The Hound och möter Cersei och you know who. Gregor Clegane. I så fall blir det ju en ganska så här, för de jobbar ju mycket med speglingar i den här serien. Alltså dels då där när Danny och Cersei på varsin sida kämpar mot olika fundamentalister, och då vore det ju ganska logiskt om det blev The Hound, Sansa och mot The Mountain och Cersei. Inte, för då går man ju tillbaka också, då återknyter man ju det som i första avsnitt Winds of Winter, den ursprungliga konflikten mellan Starks och Lannisters. Det är samma, jag kan ta till exempel det här, när de blir omringade och ställer sig i en ring i Dance of the Dragons, det här avsnittet vi har just pratat om, när Drogon kommer och rädda Dany. I trailern till säsong 7 så finns det ju scener uppe i snön när några vildingar, förmodligen vad vi tror är Jon Snow och Tormund och några till, ställer sig med ryggen mot varandra i en cirkel och säkert är omringade av något som är lite otäckare än SJs tidtabell. Alltså det det skulle jag tippa på i så fall händer. Inte att de blir betuttade, utan att han blir hennes kämpe.
Och sen det har vi ju snackat lite grann om i tidigare avsnitt, om det blir vem som kommer döda Cersei.
Precis, Valonqar-teorin.
Ja, precis, om det blir Tyrion eller Jaime eller...
Ja, precis, för Marcus, du brukar ju säga att du tycker att det är för uppenbart att det skulle vara Jaime.
Ja, jag tror det. Eftersom det är vissa saker som förväntas, som har slagit in i serien. Till exempel att Sansa får bli den sista som ser Ramsay vid liv. Typ sånt där som man trodde. Men det tror jag är alldeles för... Jag hoppas att det är alldeles för självklart. Men vem fan tar död på Cersei? Alltså Sansa vore ju den i så fall. Kanske. Eller Arya.
Fint.
Alltså att Stark, en Stark får döda Lannister. Eftersom Lannister under Red Wedding mördade deras så vore det ju en poetisk rättvisa i det.
Mm. Sen kan vi ta lite snabbt också att det har ju läckt massa bilder nu överallt på olika konstiga sajter. Kanske inga superspännande liksom bilder på Tormund, Jon Snow, Cersei, Podrick, The Hound. Lite lustigt att Beric Dondarrion finns med
so
också.
So he's alive and well.
Ja, precis. Han har ju dött några gånger också.
Ja, han kan ju förmodligen dö ganska många gånger till också.
Och det ser ut som att han är tillsammans med The Hound, vilket borde betyda att han kanske är med på den här turen de gör upp i till norr om muren.
Ja, men det verkar ju som att de samlar sig där. The Hound, Arya, Dondarrion. Alltså de, alla drar norrut. Men vad fan vet vi? Det är bara bilden.
Kan också
där
vara vintern som har dragit söderut.
Ja, det kan ju faktiskt vara så. Mm. Så vi har ingen aning om vad det här utspelar sig.
Nej, sen lite intressant också att avsnittens längd, att de kommer nog bli rekordlånga. Särskilt särskilt sista avsnittet som kommer vara 81 minuter tror man nu.
Bra, det är ju som en normal eller som en film på 80-talet.
Ja, precis.
Ja, en vanlig långfilm. Ja. Jag tycker det låter ändå lite kort. Ja, jag hade hoppats på 2 timmar.
Ja, alltså totalt så kommer det vara 7 timmar och 20 minuter, alltså hela säsongen. Och en genomsnittlig säsong är ungefär 9 timmar och 15 minuter.
Mm. Ja, fast i sjunde säsongen så klipper de ju bort Dawn. Så då tjänar man ju 2 timmar och 15 minuter bara där, vad det känns som i alla fall.
True that.
Men ja,
that's it hörni. Fortsätt att mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtag oss i sociala medier eller ringa på 08 725 23 57.
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.